Sabrina Carpenter tar sig en espresso i musikalisk form, vilket påminner mig om att jag nu kan ta en snabb kaffe medan Carina Segura Åberg ägnar sig åt att berätta senaste nytt från Ekot.
En 15-årig pojke åtalas misstänkt för mordet på en man i 30-årsåldern som skedde på en gångbana i Norrköping i slutet av mars. 15-åringen ska inte haft någon relation till offret och han ska ha filmat delar av mordet enligt chefsåklagare Robert Eriksson.
Delar av gärningen är filmad och filmen är påträffad i en tilltalets telefon.
Det var strax efter 16:30 på söndags eftermiddagen den 30 mars i år som den 31-årige mannen utsattes för en överraskande attack vid Åbackarna. Han fick flera knivhugg mot sin kropp enligt åklagaren som säger att det inte har funnits någon tidigare koppling mellan den misstänkta mördaren och offret.
Som tilltalet själv beskriver det så söker han ju upp en för honom okänd person. Motivet verkar vara att han vill döda någon medmänniska.
Har han blivit uppmanad till det här utan någon?
Det finns inga digitala spår på sådant fall. Det finns ingenting som tyder på att någon uppmaning eller annat.
Den misstänkte pojken som har erkänt mordet kunde gripas 3 dagar efter gärningen. Bland annat genom att han observerats på en övervakningskamera en bit ifrån brottsplatsen. Undersökningar har visat att pojken inte led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. Vad åklagaren ska yrka på för straff vill han återkomma till vid rättegången som ska hållas inom 2 veckor.
Reporter Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland. En 16-årig pojke begärs häktad misstänkt för ett mordförsök efter en skjutning i närheten av Grästorp tidigare i veckan, rapporterar P4 Skaraborg. Det var i tisdags morse som polisen larmade om skottlossningen. 16-åringen som greps i anslutning till brottsplatsen skadades lindrigt och fördes till sjukhus. Polisen har tidigare uppgett att de misstänker att skottlossningen kan vara kopplad till gängkonflikter. Häktningsförhandlingarna hålls under eftermiddag. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skulle hålla sitt stora tal på Socialdemokraternas kongress idag stördes det av klimataktivister. Aktionen kunde snabbt avbrytas. I talet målade Magdalena Andersson upp en dyster bild av framtiden och sa bland annat att vi står inför en tid där kriser och omvälvande skiften riskerar att bli det nya normala. Finansinspektionen varnar idag för bedrägerier där gärningsmännen påstår sig arbeta för just Finansinspektionen. I bedrägeriförsöken som har utförts via telefon eller mejl erbjuder bedragarna till exempel hjälp med att få tillbaka pengar som man förlorat vid tidigare bedrägerier. Enligt Finansinspektionen kontaktar man aldrig konsumenter i sådana ärenden. Och det avslutar Ekots nyheter klockan 2 som du fick av Carina Segura Morberg.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
P4 Extra ska frossa i bra barnböcker och så ska vi berätta om de allt kraftigare protesterna mot turister i Sydeuropa. Uno Svenningsson kommer hit på visit med lite ny musik i bagaget, det blir kul. Och så härnäst ska vi prata om nya tyska tongångar under förbundskansler Friedrich Merz som i veckan mötte Volodymyr Zelensky och bland annat lovade mer och bättre stöd till Ukraina.
Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. We'll be right back.
trafikredaktionen P4 Göteborg. Ni är många som ringer in angående köerna på E6an, och det är ju besvärligt där mellan Kodemotet och Rådsbomotet i södgående riktning på grund av ett vägarbete som pågår cirka 300 meter före Rådsbomotet. Endast ett körfält är öppet där för bearbetsplatsen, och hastighetsbegränsning gäller på 50 km i timmen. Men jag har fått en ny prognos där på när arbetet beräknas vara klart för dagen, och det är nu istället vid 16-tiden. Så arbetet på E6 mellan Kodemotet och Rådsbomotet är södergående, beräknas vara klart idag vid 16-tiden.
Avicii, Hey Brother, det är Dan Tyminski som sjunger den låten för dig här i P4 Extra, där jag står på pass vid min mikrofon för att berätta om stort och smått i Sverige och världen. Och nu har jag bestämt att vi ska prata lite grann om Tyskland och om Ukraina. Ukrainas president Zelensky fick ju i veckan löften om än mer hjälp i kriget mot Ryssland när han träffade den tyske förbundskanslern Friedrich Merz för första gången sedan Merz tillträdde då. Och Friedrich Merz markerade dessutom en kursändring gentemot sin företrädare Olaf Scholz. Så det har varit en händelserik vecka, ska det väl heta, inom den tyska politiken. Jag frågar Daniel Alling, vår Tysklandskorrespondent. Har du det?
Det tycker jag man får säga, Erik. Och det handlar ju inte bara om Ukraina och Rysslandsfrågan, utan även när det gäller Merz uttalande om Israel, som har varit betydligt mer kritiska den här gångna veckan än vad Tyskland brukar ha för uttalanden mot Israel. Dessutom har han ju sedan länge också kritiserat USA och Donald Trump. Så alla de här tre pelarna som den tyska utrikespolitiken har byggt kring, bra relation till USA, hyfsade relationer till Ryssland, gasimporter därifrån och så, och även den här självklara stöttandet av Israel, alltid alla de här tre på något sätt är under omförhandling, kan man säga.
Och lite skarpare linje då, enligt många bedömare, om man jämför med hur det var under Olaf Scholz.
Ja, det som hände då för en vecka sedan, ungefär i måndags var det, så uttalade sig Merz då innan Zelensky kom och sa att det finns inte längre några räckviddsbegränsningar för tyska vapen som Ukraina får. Det vill säga, de kan skjuta vart som helst med de här vapnen, även mot militära mål inne i Ryssland. Det har man fått i begränsad omfattning tidigare, gick Scholz med på, men nu tog Merz helt bort de här räckviddsbegränsningarna. Det är ju någon form av kursändring. Sen säger ju kritikerna förstås att ja, men Ukraina har ju inga tyska vapen som når särskilt långt in i Ryssland, så i praktiken spelar det ingen roll. Men hur man än vrider och vänder på det, så är det en retorisk förändring som kanske så småningom tyder på att Tyskland kan vara berett att leverera den här berömda roboten Taurus, som ju har pratats om så väldigt länge, som Tyskland har, som skulle kunna nå ända till Moskva till exempel, om Ukraina fick den. Om det går så långt får vi se, men den retoriska kursändringen både i den här frågan och Israelfrågan, och i någon mening också i USA-frågan, är tydlig sedan Merz tillträde, tycker jag.
Vad var det han sa om Israel då?
Ja, det var flera saker, men trycket på honom har ju ökat, inte minst internt inom regeringen. Regeringen består ju av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, och Socialdemokraterna har tryckt på att Tyskland ska höja tonläget mot Israel. Och det är ingen liten sak om Tyskland gör det, för att ja, som alla vet så orsakade Tyskland under nazistyret förintelsen, och själva grunden för att Israel som stat finns som den finns idag har ju med det att göra, va. Och att Tyskland då har alltid sagt att vi står alltid på Israels sida och försvarar Israels existensrätt och så vidare och så vidare. Nu sa Merz istället att jag förstår inte längre målet med Israels krigföring i Gaza, och han sa att orsaka så mycket lidande för civilbefolkningen går inte längre att motivera med argumentet att man bekämpar terrorister, alltså Hamas. Och det där är ovanligt tydliga tongångar från en tysk förbundskansler som vi inte har hört på liknande sätt då under Gazakriget. Så även där då tyder det möjligen på att det är någonting under omförhandling här i en, liksom en väldigt, väldigt viktig tysk pelare ända sedan andra världskriget.
Hur har reaktionerna varit i Tyskland?
Ja, ganska starka ändå. Jag läste någon analys idag som handlar om att Tyskland befriar sig från det här, vad ska man säga, andra världskrigets oket som man har haft på sig, att man hela tiden måste ta hänsyn till det, att man inte kan agera fritt. Och då menar jag inte att man håller på att bli aggressivt eller tysk nationalistisk igen, utan bara det att man vågar uppträda på världsscenen med lite mer självförtroende. Någon tolkar det så. Jag har tolkat det i ett reportage för 2 veckor sedan i Godmorgon Värld, den som att Tyskland genomgår någon form av identitetskris eftersom man omförhandlar de här pelarna som man har byggt på. Hur långt det går, det får vi se, men det är klart att det finns en stor diskussion om detta, för man ska komma ihåg det att lika väl som många svenskar under många, många år var så vana vid att vi är neutrala, så har tyska medborgare alltid varit vana vid att vi håller oss borta, vi är en pacifistisk handelsstat som inte lägger oss i världspolitiken så väldigt mycket. Det är nu under omförhandling, och det skapar diskussioner och osäkerhet, och det tror jag kommer prägla. Det har präglat de 3 senaste åren sedan jag har varit här. Det kommer också prägla de kommande åren. Och Merz, tycker jag, här provar att föra en debatt om det där tyskarna får reagera, och debatten kommer så småningom igång, tror jag.
Ja, tyskarna reagerar. Hur reagerar ryssar, israeler, ukrainer och amerikaner på det här?
Ja, vi får se hur amerikaner reagerar. De har ju fortfarande inte träffats, Merz och Trump. De ska träffas inom kort, säger de hela tiden. Exakt när det händer vet vi inte. Möjligen på NATO-toppmötet då. Men Merz har ju varit mycket kritisk mot Trump, måste man säga. Även om han också förstås hela tiden säger att vi ska allting göra allting med och tillsammans med USA. Så det har inte kommit så mycket kritik från USA ännu. Men sen Rysslandskriget, eller sen Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina inleddes, så har ju Putin och Ryssland varit väldigt kritiska till att Tyskland till exempel levererar tunga, stora vapen till Ukraina. Så där fortsätter kritiken att komma även efter Merz uttalanden att Peskov och Kreml säger att det här är väldigt ansvarslöst av Tyskland att göra så. Och från Israels sida så har man nästan agerat på ett lite oväntat sätt, för Israels ambassadör satt i tv häromdagen och sa att ja, när Tyskland säger en sån här sak, när Merz uttalar en sån här kritik, så lyssnar vi, för Tyskland är en god vän till oss, men när Frankrike och när övriga Europa säger något liknande så lyssnar vi inte, för de är inte alls lika vänliga till oss. Om det, vad det står för, får vi väl återstå väl att se, men jag tyckte den reaktionen från Israels ambassadör här var intressant i alla fall.
Några saker som har väckt mycket uppmärksamhet på sistone, finns det annat som kan komma inom en snar framtid?
Ja, det får vi se hur det här utvecklar sig här nu. Men jag tycker att den här utvecklingen är liksom, som man har sett de 3 senaste åren som jag har försökt beskriva. Att Tyskland genomgår en otroligt stor förändring på många, många områden på grund av världsläget. Det handlar om energifrågan, ekonomin har haft problem. Men också de här 3-4 utrikespolitiska pelarna som har varit så viktiga. De skakar lite grann, och det gör väldigt många osäkra här, och det gör också att det inrikespolitiska läget är osäkert. För ta till exempel partiet AfD, det högernationalistiska partiet, det har ju vuxit väldigt mycket. Och jag vill påstå att en av de stora anledningarna till det är just den här diskussionen om vad Tyskland ska stå för, vilken inriktning man ska ha, den här identitetskrisen man kanske ska kalla det för, när det som vi kallar för världsordningen efter andra världskriget, som vi har levt under många, många år, håller på att göras om. Inför löpande kameror, sändande mikrofoner, sändande P4 Extra-program och så.
Ja, det är en omvälvande tid vi lever i och upplever, vi alla som intresserar oss för de här frågorna. Daniel Alling, Tysklands korrespondent, med oss direkt här i P4 Extra. Tack för det. Astley hette han ju. Never gonna give you up, denna monsterhit. Nu levererad för er i P4 Extra.
Harald och Sonja är kungliga pionjärer i kärlek.
Kärlek vid första ögonkastet. Mm. Check. Förbjuden kärlek. En kung som säger nej.
På vilket sätt banade de väg för vår generations kungliga kärlekspar? Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play-appen.
Nåja! Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimber försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel.
är lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Ongo rappa och släppa all stress idag. Bastu bröder är vi som gräder. 100 grader nöja. Bara, bara bastu, bastu. Hejta på oss och släpp in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, ja. Vi ska vara bastu, bastu. Ongo rappa och släppa all stress idag. Bastu bröder är vi som gräder.
Hade vi den igen, Bara Bada Bastu med Kai. Och frågan är om inte alla låtar med finska artister borde innehålla raden Eisa Peite någonstans. Ja, bara en stilla reflektion från mig. Nu ska vi prata om helt andra saker. Läsning nämligen. I en värld av evigt pockande skärmar så ska vi prata barnböcker. Det där är ju en stor diskussion. Vad ska man läsa för någonting egentligen? Skärmar, böcker, ja, vad är det som gäller? Vi vet ju att läsning är en av de viktigaste nycklarna till språkutveckling och till fantasi och att det börjar redan när barnen är väldigt små. Så med mig nu har jag Anna Hedlund, mediepedagog på Göteborgs stad, som ska ge sina bästa boktips för barn mellan åldrarna, ja, 3 och 5 ungefär. Hej!
Hej!
Ja, vi kanske börjar med det här lite, vad ska vi säga, viktiga debatten. Varför är det viktigt med läsning för barn i förskoleåldern?
Ja, men det är ju viktigt med, dels så tycker jag att det är viktigt att barn får möta böcker tillsammans med en vuxen för att det är en sån här mysig stund.
Ja.
Det här att man kan sitta ihop och få lite tillsammanstid. Så det tycker jag är en av de bra sakerna med att man ska högläsa med sitt barn. Och sen är det ju givetvis det här med språkutvecklingen som du var inne på och fantasin. Då är ju boken ett bra redskap att samtala kring.
Mm.
Alltså det är när man har en bok, man sitter, man myser och sen så fördjupar man sig i bilderna och kan samtala om innehållet.
Ja.
Och då får ju barnen hjälp med att förstå vad de just har hört. Mm. Och det blir ett fint, liksom en fin stund.
Ja, jag minns de stunderna. Min pappa högläste mycket för oss. Både vanliga textböcker, långa historier, herregud vad man somnade. Men, men det var ju också bilderböcker och sagor som man lärde sig utan till och bläddra tillsammans med bilderna och sådär. Så att det är ju en härlig stund, precis som du säger. Men vad ska man tänka på för att få till den där stunden? Det kan ju vara stökigt hemma, man kanske inte har tid och så vidare.
Alltså det behöver ju inte vara så svårt. Det handlar ju bara om liksom lite planering. Man kan packa en kasse med böcker och slänga in i bilen. Man kan stoppa ner några pixiböcker i fickan och läsa på spårvagnen. Och man kan liksom passa på nu när det blir sommar och planera in ett besök till biblioteket.
Mm.
Och låna av de böckerna som vi har där.
Men du, hur ska man tänka när man väljer titlar? Är det bara att gå och plocka lite vad som helst?
Alltså, när jag är på biblioteket så brukar jag ofta liksom höra föräldrar som grumsar lite. Åh, den här har vi ju hemma. Den här boken har vi läst på förskolan många gånger. Så att jag tycker att det är bra att barnen får välja. Men att man som vuxen också kan säga att ja, vi ska ju läsa tillsammans. Jag vill välja den här boken. Mm. Så att man kan, att barnet får både det här som de känner till och det som känns tryggt. Men också att man som vuxen kan välja någonting som man själv skulle vilja läsa tillsammans med sitt barn. Och som man kanske vet att barnet skulle gilla och sådär.
Men du, om vi tittar på lite konkreta tips då. För du har ju mer än traveböcker här.
Ja.
Vad är den första du vill tipsa om?
Alltså den första boken som jag vill tipsa om, den heter Ålens nyckel. Och den är skriven av Björk Stenbeck Kristiansen.
Ja. Färgglatt omslag, lite grönt och brunrött.
Ja.
Vad handlar den om?
Ja, precis. Jag hade precis, om du hade varit ett barn så hade jag sagt så här till dig.
Ja.
Oh, jag vill ha tillbaka.
Ja, nu började jag bläddra där. Jag kände mig verkligen som ett stort barn.
Ja, exakt. Det var underbart. För att om du hade varit ett barn...
Om mamma kan få tillbaka boken, så ska jag berätta.
Ja. Då hade jag liksom frågat dig vad vi ser på framsidan.
Ja.
För det är ju det där också, att bjuda in barnet. Mm. I boken och att skapa den här lilla förväntningen på innehållet. En del barn men kanske inte är så där sugna, och då kan man göra mycket som förälder genom att liksom skapa en förväntan innan man ska läsa boken. Och den här ser ju fantastisk ut, eller hur?
Ja, den är underbar i färgerna och väldigt tilltalande. Man blir nyfiken.
Man vill bara kliva in.
Ja.
Och den här boken, den handlar om Emma. Och Emma, hon bor i ett stort hus tillsammans med en massa vuxna, barn. Det är en enda röra i det här huset. Och man får ingen lugn och ro, man får småbarn på toaletten, maten är slut. Och det finns rörmokare och repningslokaler och allting. Så det är fullt i det här huset, det är kaos helt enkelt.
Ja, ja.
Och det som Emma skulle behöva är ett eget rum.
Ah.
Men det är... Det finns inget som hon kan hitta.
Ingenstans att dra sig undan.
Men en dag blir hon utsänd på ett uppdrag. Hon ska fixa middag till alla som bor i huset. Och hon ska fixa upp ålen ur brunnen. Men när hon får upp ålen så vill den ju absolut inte bli middag.
Det kan man förstå. Från ålens perspektiv.
Nej, utan den förhandlar sig fram med Emma att om hon får en gåva i gengäld så ska han bli fri.
Ah.
Och det är en gyllene nyckel.
Nu får du inte berätta mer.
Nej.
Det låter spännande.
Det är bra att du avbryter mig där. Det blir ett lyckligt slut, kan jag säga i alla fall.
Ja, härligt. Vilket är ditt andra tips?
Ett trick kan vara, om man är förälder, att hitta en serie som barnen tycker om. Och i den här serien, Dinosauriegänget, så får man följa med ett gäng dinosauriekompisar ut på äventyr. Och det är full fart, det är action, det är spänning. Och i den här bokserien så börjar boken alltid med ett litet faktainslag.
Mm-hmm.
Och det tycker jag är spännande. Så man får liksom lite fakta om de riktiga dinosaurierna.
Okay.
En tidslinje och sådär. Och sen även på slutet så är det också lite fakta. Men i mitten på boken så får man då följa med på det här äventyret med de här dinosauriegänget.
Som man lär känna då i bok efter.
Precis, så det är 9 stycken i den här serien.
Mm. Spännande. Och det tredje tipset?
Får jag bara 3 tips?
Ja, jag tror faktiskt. Vi har pratat så mycket och haft så kul här, så nu blir det bara 3 tips.
Okej. Okay. Då så vill jag tipsa om en bok som heter Pest eller kolera av Emma Rendel. Den här boken, den är så här knasig, rolig. Den behöver man inte läsa från perm till perm. Utan där kan man dyka ner på en sida och bara samtala om innehållet. Och då är upplägget så här. På varje sida är det ett påstående. Skulle du helst äta glass med korvsmak eller äta korv med glassmak?
Ja.
Och så där fortsätter
den
där
klassiska leken. Ja,
precis. Så det är också ett så här toppentips. Den behöver man inte läsa från perm till perm. Man liksom pratar sig igenom den här.
Du har en jättehög med böcker.
Ja, jag vet.
Det vill jag påpeka, men vi ska upprepa vilka böcker du tipsade om här. Lars Mähle och Lars Rudbjer, Dinosauriegänget, Bjarke Stenbeck Kristensen, Ålens nyckel och Emma Rendel, Pest eller kolera. Tre av många bra barnböcker. Anna Hedlund som jobbar med projektet Läs hjärta förskola. Ett samarbete mellan förskolan, vårdnadshavare och biblioteken i Göteborg. Vad kul att du ville komma hit och tipsa.
Tack.
Turid växer upp utan en mormor.
Under min barndom och uppväxt så hette det bara att vår mormor var död.
Men när Turid är 20 år förändras allt.
Så sa hon bara att vår mormor hade levt tills hon var över 80.
Turids mamma har bytt land och liv för att dölja en hemlighet. Familjehemligheten. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och nu dags för lokala nyheter här i P4.
Klockan är 2:30 och det har blivit dags för lokala nyheter från oss på P4 Göteborg.
En kvinna är misstänkt för misshandel av en spelare i Häcken, skriver GP. Under torsdagens cupfinal mot Malmö FF ska hon ha kastat in en flaska på planen som träffade spelaren Silas Andersen i magen. Hon omhändertogs omedelbart av ordningsvakter och utöver misshandeln är hon även misstänkt för brott mot ordningslagen. Benedikta Kavalin, P4 Göteborg.
Klimataktivister avbröt S-ledaren Magdalena Anderssons tal på partiets kongress i Göteborg.
Då störs ordningen i salen så vi får be att de som stör avlägsna sig. Då... Ja, då så ska vi strax lyssna till vår partiordförande Magdalena Andersson. Varsågod.
Talet återupptogs efter att aktivisterna fördes ut ur salen. Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Baconost är ett bättre sätt att få hundarna att sluta skälla än så kallade antiskällshalsband. Det menar hundpsykolog Iris Kylström i Göteborg.
Jag skulle faktiskt aldrig använda det. Jag kan nog inte komma på en enda anledning till varför jag skulle sätta på min hund ett antiskällhalsband.
Säger hundpsykologen Iris Kylström.
Hör den ljud i trappan? Har den blivit lämnad ensam? Då är det ju de grejerna man behöver ta itu med snarare än att ge hunden ett obehag på någonting som kanske redan är jobbigt för hunden som gör att den skäller.
Antiskällhalsband säljs till djurägare på flera sajter. De finns till och för att hundar som skäller ska bli tystare. Men enligt Iris Kylström behöver man först och främst ta reda på varför hunden skäller.
Vi kan aldrig veta vad hunden kopplar obehaget till.
Och hon har en lösning.
Då ger jag dem en slickmatta med baconost. Får de ett någonting med ett högre värde än att skälla. Baconost och skinkost och mildost, allting på tub, det tycker de är så gott.
Alex Maxia och Helena Jonsson, P4 Göteborg.
Fler nyheter och andra program, ja, det hittar du i appen Sveriges Radio Play där du även kan ställa in P4 Göteborg som din lokala kanal. Jag som står i studion är Emma Tobiasson.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Hörde på radion de spelar den där låten där de lovar att alla stjärnorna på himlen, de är dina om du frågar. Kan du ta min hand, snälla ta min hand. Dina ögon färgar himlen blå. Och jag vet att denna sommar kommer aldrig mer tillbaks igen. Och jag vill få dig att förstå stora första kärleken.
Trafikredaktionen P4 Göteborg. för dig som kör över Älvsborgsbron och tycker att det går något långsammare där, så var det tidigare en långtradare som hade fått besvär och rörde sig sakta framåt. Och det var det som orsakade då att det gick långsamt. Han har nu kört av bron, så där ska det ju lätta snart. Och det här gällde Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet. Sen påminner jag om att det är fortsatt besvärligt med långa köer på E6-an mellan Kodomotet och Rådsbomotet södergående. Och det här på grund av ett vägarbete som pågår cirka 300 meter före Rådsbomotet. Ett körfält är öppet förbi arbetsplatsen och där är en hastighetsbegränsning på 50 km i timmen. Glädjande är att det är en ny prognos på när arbetet beräknas vara klart för dagen, och det är vid 16-tiden. Då ska samtliga körfält åter vara öppna.
Alla gånger du förlorat, alla gånger du blir bränd, alla känns för stora och du vill hitta hem igen. Kan du ta min hand, snälla ta min hand. Dina ögon färgar himlen blå. Oh, oh, oh. Dina ögon färgar himlen blå. Och jag vet att denna sommar första kärleken kommer aldrig mer tillbaks igen. 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 Aldrig mer tillbaks igen.
Sista sommaren med Thomas Stenström. Ja, kanske det är många som planerar sin semester och tänkte sig en liten turistresa någonstans. Vad säger som Kanarieöarna, Mallorca, Ibiza, Lissabon, Barcelona, Florens, Spanien, Portugal, Frankrike, Italien, Grekland. Ja, men det finns ju ett helt knippe länder man skulle vilja turista i, kanske. Men i de här länderna och städerna som jag räknade upp just nu så hörs allt oftare ljudliga protester mot turismen och dess biverkningar. Det handlar om slitage, föroreningar och brist på bostäder till lokalbefolkningen. Med mig nu Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Du var nyligen i Portugals huvudstad Lissabon. Cecilia, hur var läget där?
Ja, det är ju ganska allvarligt där med de man pratar om. Och det som är så påtagligt är att Lissabons flygplats ligger väldigt nära stan. Man hör flygplan nästan hela tiden. Så att det var nästan så här överraskande hur mycket flygplan som flög fram och tillbaka. Och sen de jag intervjuade, de pratade om att turismen verkligen är en fråga som är avgörande för om Lissabon ska fortsätta vara en stad för portugiser eller bara bli en kulissstad i framtiden.
Vilka är de största problemen, ja, förutom det här med flygplanen då, som turisterna ställer till med?
Ja, men jag skulle säga att i hela mitt bevakningsområde så är nog en av de största frågorna handlar om bristen på bostäder för den fasta befolkningen. Och såklart att när man då närmar sig öarna så blir det ju ännu mer akut, för det finns ju inte hur mycket mark som helst att vara på där. Och till exempel jag var ju på Teneriffa här tidigare i år, och där är det ju så att de har inte råd längre att bo. Deras lön täcker ungefär kostnaden för en månadshyra, och så ska man ju bo och leva också. Så att det är svårt.
Så är det på många öar. Ibiza, Madeira, you name it. Det är samma problem överallt, eller?
Ja, och på vissa ställen börjar det få extrema konsekvenser, även här i Paris där jag bor. Men på Ibiza till exempel, gick det så långt förra året, så det var en stort reportage i El País som beskrev hur poliser, skolpersonal, lärare, sjuksköterskor, de hade inte råd att bo kvar i sina lägenheter när turistsäsongen drog igång, utan fick flytta ut i baracker. Och en del av dem har flyttat från ön och veckopendlar och bor då bitvis i de här barackerna. Och det är ju inte hållbart om man vill ha ett levande samhälle.
Nej, och apropå hållbarhet så talas det väl också mycket om föroreningar och slitage på kulturarv.
Alltså det är ju en hur lång lista som helst. Turister konsumerar väldigt mycket sötvatten. De konsumerar mycket energi. De producerar mycket sopor. På Kanarieöarna är det ett stort problem att många hotell släpper fortfarande ut brunvatten, alltså toalettvatten, rakt ut i havet. Bara för några veckor sedan var det flera stränder på Teneriffa som var avstängda för det var så höga halter av kolibakterier. Så att, och så har vi då att man då liksom ska ju hela tiden expandera. Det finns ju inte så mycket att expandera kvar, så att det gör att man också närmar sig så här de få lite känsliga naturområden som finns kvar med nya hotellanläggningar.
Vi hör ju till och från om att tusentals människor också protesterar mot det här på olika sätt. Men är det egentligen själva turisterna de demonstrerar mot, eller är det mot turismen, eller är det politikerna? Vad är de ute efter?
Ja, det har väl varit lite olika på olika platser. I Barcelona var det ganska aggressivt förra året då de gick och sköt med vattenpistoler på turister, en del demonstranter. På Teneriffa, då, där jag var och intervjuade många aktivister, det är ju egentligen systemet de är emot och den formen av turism. Att man, man måste, tycker de, sätta en gräns och att man vill, de önskar att man skulle prioritera en turism som var mer intresserad kanske av att vandra, natur, för det finns ju mycket sånt på Teneriffa också. Och inte bara komma dit och sola, bada och dricka och äta.
Mm. Och sen är det ju så att många av de här ställena samtidigt är beroende av turismen rent ekonomiskt. På Mallorca tror jag till exempel lever runt 70% av befolkningen på samma turism.
Ja, men så är det ju. Och det är ju ett problem som många är mycket medvetna om. Men de säger att alltså, man borde kanske då börja bygga upp alternativa näringar så att inte alla är beroende av turismen. Men det är ju inte så att man förnekar att turismen är en viktig inkomstkälla, men att man ändå innan det gått alldeles för långt vill svänga om det så att det är på riktigt hållbart. Det finns också många hotell som kör någon form av greenwashing och låtsas att de är hållbara men som inte är det fullt ut. Men det är nog det som de flesta som i alla fall protesterar, de vill ha hållbarhet på riktigt.
Vad svarar då de som ska utforma politiken, ekonomin och turismen?
Men de tar ju det här på allvar. Alltså politiker förstår ju att man måste möta lokalbefolkningens behov och att det är ett stort problem att det inte finns bostäder till priser som de har råd att betala. De ser ju också på allvar på utsläpp och sådär. Samtidigt fortsätter de att ge tillstånd till nya stora hotellkomplex. Och just på Kanarieöarna som jag har tittat på lite närmare då, där är det ju liksom också en diskrepans mellan olika politiska nivåer där man på den lägsta kommunala nivån är lite mer generös med tillstånd är vad man är på nivåerna över.
Nu kan vi ju inte prata om det här som att det bara var ett problem för de boende i de här länderna och för de ansvariga myndigheterna, utan det handlar ju om oss då som kanske är sugna på turister också. Vad är ditt tips om jag nog ändå vill göra en härlig resa till Sydeuropa och undvika att bli beskjuten med vattenpistol till exempel?
Ja, först ska du också vara beredd på att det kommer vara väldigt varmt i sommar antagligen. Man tror att det blir en ny sån här värmebölja. Men alltså, man kan ju ändå försöka att när man är på plats, om man vill gynna den fasta befolkningen, gå till lokala restauranger. Man kanske kan tänka en gång extra, behöver jag ta den här extra duschen? Att man försöker vara lite, liksom tänka på att det här är platser med ont om sötvatten, torka. Att man är lite försiktig helt enkelt.
Ja, det kan ju vara ett bra tips. Eller så kan man stanna hemma i Sverige och njuta av den svenska sommaren.
Ja, ja, varför inte?
Men då kan man faktiskt tänka på vad man gör här också. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, om ett växande problem får man väl ändå säga att det här är.
Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans som fick ha huvudet i din famn. Räddare som räddas kan. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bro. Ser alltid slutet i varje stad. Är det inte uppenbart? Lät aldrig
känns som det är det enda du gjort. Jag går för skadan är redan gjort. Och du står kvar i dina regnblöta skor.
Miriam Bryant med regnblöta skor i P4 Extra som nu nås av ett telegram eller medieuppgifter om att polisen har avslöjat en mordplan på rapparen Yasin vid kvällens spelning i Umeå. Det här enligt uppgifter till Aftonbladet, jag hade skrivit TT. Två personer har gripits som misstänkta och det hela handlar om att polisen ska ha kommit över informationen genom en beslagtagen telefon där det framgått att ett grovt brott planerats. Inga fler detaljer, men två unga personer misstänks ha tagit på sig de här planerna och de båda greps i en bostad. Vem som gett dem uppdraget är ännu så länge okänt.
Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på väg 625 vid Skälebräcke mellan Kungälvs sjukhus och Rommelanda som ett körfält är blockerat på grund av en flerfordonskrock och det här påverkar trafiken i båda körriktningar. En olycka alltså på väg 625 Skälebräcke mellan Kungälvs sjukhus och Rommelanda. Sedan är det då besvärligt med långa köer på E6an mellan Kodomotet och Rolsbomotet södergående på grund av ett pågående vägarbete cirka 300 meter före Rolsbomotet. Och prognosen på när arbetet beräknas vara klart för dagen är vid 16-tiden.
Utanför Kungälv?
Ja, det var en timme nästan.
Det är mycket,
man blir lite stressad.
Är det klämdagen? Men, är det många som är ute och åker
nu? Ja, det är väl, jag vet inte varför de ska ha vägarbeten på sommaren här.
Ja,
Vi tar det.
Vi tänker inte köra Hallå Trafikant här som var vanligt annars såna här dagar. Vi har ju Trafikradio nu, de får berätta vad det är som är på gång. Du släpper ny musik idag.
Ja.
En låt om vänskap.
Ja.
Varför det?
Därför att vi skrev den. Jag och Mark, vi gjorde den för ett par år sedan.
Ja, just det.
Och jag hade ett par rader som...
Mark Billy.
Ja, Mark Billy, min pojk. Vi håller ju på och jobbar fullt. Det ska bli en skiva till slut. Så hade jag några textrader som bestod av älskade vän. Mm. Tänkte jag, det var en fin titel.
Ja.
Och så skrev vi klart den, diskuterade ihop oss. Och skrev en färdig låt.
Just det uttrycket använder faktiskt jag och min bästis ibland till varandra, älskade vän.
Ja. Ja.
Mm, det är starkt. Ja, ja, det är fint. Du firar samtidigt hela 40 år som artist.
Ja.
Hur känns det att bli påmind om det?
Nej, men alltså, hela förra året gjorde jag tre stora gigs, eller turnéer, vår, sommar och höst. Och man inser ju att man blir äldre. Så nu 2025... Nu så tänkte jag egentligen att jag skulle ta det riktigt lugnt och njuta av vara lite ledig.
Ja, det sprack.
Det sprack, ja. As usual.
Ja.
Men det är skönt. Jag tycker det som är kul med de här 40 åren, det var att det började med band som heter Fredag.
Ja.
Och vi hade ju en fantastisk karriär ihop och... sen fick jag ju med tacksam över att jag själv som solartist fick en fantastisk karriär också.
Ja, det har du verkligen haft.
Mm.
Hur är en bra vän?
Man Det är en sån som man kan ringa när som helst.
Och prata om vad som helst.
Och prata om
och vara säker på att det inte förs vidare någonstans.
Nej, precis. Och man kan skratta och roligt ihop.
Ja. Mm. Hur är du som vän?
Ja.
Kan jag ringa dig?
Ja, du kan ringa.
Vi kanske inte står varandra riktigt så nära, men vi har känt varandra ganska länge.
Det har vi gjort, och det är liksom, du var med från allra första början.
Ja, på fredagstiden, ja.
Nej,
men hur odlar du din vänskap med de som står dig riktigt nära?
Egentligen är jag kanske lite dålig på att höra av mig. Sådär, man är lite en ensam varg på ett sätt. Man behöver ju också inte, man behöver inte ha så många vänner heller. Det räcker med ett par till stycken egentligen.
Ja, en eller två skulle jag säga.
Ja, och de har man ju kontakt med ganska ofta. Men det blir de som har av sig för det mesta.
Mm. Pratar vi tillräckligt mycket då om vikten av vänskapsrelationer?
Ja, jag vet inte riktigt.
Nu pratar du om det
jag
här i en låt.
Jag pratar om det i min låt, ja. Vi får se om det ökar nu efter det.
ja, det kanske gör det. Men jag funderar på det där du sa, att du kanske har varit lite dålig på att höra av dig.
Mm.
Men för mig, rent egoistiskt, så är det ju så att en riktigt, riktigt bra vän, då spelar det ingen roll hur lång tid det har gått.
Exakt.
Det är bara att trycka på knappen.
Ja.
Så finns det där igen.
Nej, men har man väl släppt in någon innanför västen, så finns det kvar.
För dig blir det annars då, du som försökte trappa ner, så blir det en lång sommar på vägarna igen. Du ska ut på Diggiloo-turné.
Ja.
Bara en sån sak. Men om du tittar tillbaka lite grann igen då på de här 40 åren, vilka är de största ögonblicken, tycker du?
Ett av dem är ju när vi fick skivkontakt.
Mm. Med Fredag?
Ja, första gången man fick komma till en studio, man hade bara läst om det där.
Ja.
Och helt plötsligt var man där.
Och så kom vindarna i sommartoppen.
Sommartoppen, ja. Och sen när jag skulle göra min soloskiva, den 94, jag hade ingen aning om det skulle gå.
Nej.
Men det var ju också en höjda för upplevaren.
Kom under ytan.
Och tog på varandra.
Mm. Mm. Om du tänker dig framåt då? Vad drömmer du om när det gäller din musik?
Ja, alltså det viktiga för min del är liksom att hålla igång.
Mm.
Jag kommer ju fortsätta spela. Det är liksom det är en del av mig.
Mm.
Och jag kommer fortsätta vara kreativ och skriva låtar.
Mm.
Men sen, nu är det Diggiloo-turnén.
Jag vill inte planera. Det är bäst att du inte säger någonting, för har du en gång lovat att trappa ner och inte lyckas med det, så inga fler löften här.
Nej,
annat än att du får lova att fortsätta göra musik. Det tycker jag låter som en bra utgångspunkt. Mm. Och kul att du ville komma hit. Vi lyssnar på nya låten med Uno Svenningsson, Älskade vän.
Vi tog oss ut ur dimman, letade för sorg. För jag är den som alltid tror på dig. Älskade vän, som jag har saknat dig. Du som förvandlat mig till den jag älskar dig.
Där hade vi Uno Svenningsson med den nya låten Älskade vän. Det blev sista låten i dagens P4 Extra. Om en stund, Kulturnytt med William Thomas. Har du kulturfrågor som tar stor plats på Socialdemokraternas partikongress som tema?
Ja, precis. Och så har vi dessutom sett Wes Andersons nya film, Definition Scheme.
Ah, lyckostar. Ja, ja. Dagens tekniker i P4 Extra, Bertil Karlsson, producent Anna-Karin Gustafsson, och i redaktionen har vi också Karin Forsmark och Andrea Jurek. Musiken valdes idag av Olle Nilsson, imorgon ett nytt P4 Extra. Och då får jag besök av bland andra författaren Anna Tell, och så ska vi prata om hur man lyckas bäst på loppisen. Det är loppistider. Härliga tider. Jag heter Erik Blix och nu säger jag tack för idag och hoppas att vi hörs imorgon igen vid typ samma tid. Hej då!
När Socialdemokraterna samlas till partikongress tar frågor som rör kultur ovanligt stor plats. Det säger Lawen Redar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Det är dubbelt så många motioner på det kulturpolitiska området och det finns ett oerhört engagemang.
Det handlar bland annat om public service, dess framtid och finansiering. Men det handlar även om studieförbunden, finansiering av kulturen samt barns tillgång till kultur och folkbildning. Ett svar på regeringens politik enligt Redar.
Det är kraftiga nedskärningar som sker med den här regeringen. Vi måste ha en helt annan inriktning.
Vissa frågor har avfärdats innan kongressens start, såsom förslaget om ett kulturbidrag liknande friskvårdsbidrag. Däremot blir det debatt om kulturskolan.
Den här verksamheten är under stark press just nu.
Ida Karkainen, riksdagsledamot för Socialdemokraterna från Haparanda, har lagt flera förslag om reformer inom kulturskolan. Hon vill öka kulturskolornas tillgänglighet och jämlikhet genom lagstiftning.
Det är svåra ekonomiska tider för många kommuner. Det finns till och med kommuner som inte har någon kulturskoleverksamhet.
Och reporter var Tuba Salam. Den amerikanska regissören Wes Anderson är känd för att färgsättning och scenografi är viktiga komponenter för hans filmer, som i The Grand Budapest Hotel. Nina Asarnoy har sett Andersons nya film, The Phoenician Scheme.
Where's yours?
Kate Winslets dotter Mia Thrippleton spelar en ung nunna iklädd dok och röda läppar. Hon utgör den här filmens känslomässiga centrum, med i alla fall drag av mänsklighet i sin pappalängtan. Den enda i presentasken att knyta an till. Jag har stått på barrikaderna länge och försvarat Wes Andersons rätt att vara estet. Men den här gången är faktiskt själva presenten en besvikelse.
Ja, och Nina Asarnoy ger alltså en tvåa i betyg till Wes Andersons Sverigeaktuella film The Phoenician Scheme. Det ikoniska franska museet för modern konst, Centre Pompidou, öppnar en filial i Brasilien och stänger i Paris för renoveringar under 5 år. Museet kommer öppna vid Iguazufallen 2027. Den brasilianska centret ska ritas av den paraguayanska arkitekten Solano Benites, som fick ett guldlejon vid Venedigbiennalen 2016. Det var allt från kulturnyheterna.
Och ni lyssnar på P4 Göteborg som sänder hela eftermiddagen från basketballfestival. Det ska bli himla roligt. Vi har Jonas här också på plats. Jonas, vart är du?
Jag är inne i den andra sporthallen här där jag står och tittar på mardrömmen som möter Ice in the Face. Alltså det är det de heter, den här lagen. Det står alltså 35-31 nu till mardrömmen, skulle jag säga.
Polisen har avslöjat en mordplan mot rapparen Yasin, uppger Aftonbladet. Planen ska ha varit kopplad till Yasins spelning ikväll på Brännbollsyran i Umeå. Två yngre personer ska ha gripits. Aftonbladet skriver att mordplanerna ska ha kommit till polisens kännedom efter att de beslagtagit en telefon där ett grovt brott ska ha planerats mot artisten. Yasin är en av Sveriges mest kontroversiella men också mest inflytelserika rappare. Han har tidigare dömts till fängelse för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott. I Frankrike blir det från och med den 1 juli förbjudet att röka på platser där barn vistas, till exempel på stränder.
Super, parce que la plage c'est un endroit avec l'air pur quoi et quand tu sens la cigarette c'est mauvais quoi.
Ett toppenbeslut, säger en 8-årig flicka på en strand till BFM TV. För henne är det självklart, stranden är en plats med frisk luft och cigarettrök luktar illa, kommenterar hon. Från den 1 juli är det alltså, enligt fransk lag, slut med fimpar i sanden. Men det är inte bara stränder som omfattas av rökförbudet, utan även parker, busshållplatser och utanför skolor och sportanläggningar. Överallt där det finns barn. Böter kommer att vara 135 euro om man bryter mot det här. Enligt statistik från franska hälsoministeriet har rökandet i Frankrike allt mer blivit en klassfråga och allt färre yngre välutbildade röker. Det nya förbudet gäller inte heller överallt. Det är fortfarande tillåtet att röka på många uteserveringar i Frankrike och det är tillåtet att använda e-cigaretter. Cecilia Blomberg, Paris.
I Nigeria har minst 88 personer dött efter stora översvämningar till följd av kraftiga skyfall. Flera hem ska också ha svepts bort i översvämningarna och nigerianska myndigheter uppger att dödssiffran befaras att stiga. Minst 10 personer har omkommit och 6 saknas efter ett ras i ett stenbrott i Indonesien. Över 20 personer